Här börjar Gentlemän och kurtisaner av Barbara Cartland. Översatt av Eva Wennbom. Inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Kapitel 1. 1819. Den höga ledarhästen blev plötsligt halt och ölen av Staverton svor tyst. Sedan höll han in hästarna och hans lakej hoppade ner från sätet bak till på fätongen. Det är antagligen en sten, milord, sa han muntert då han sprang fram till hästen. De här vägarna är väldigt dåliga. Det är de sannerligen, svarade ölen och höll inne med några mer kraftfulla uttryck. Han band fast tömmarna vid fätongen och steg ner. Vägen var verkligen ovanligt stenig och han var inte förvånad över att en sten hade fastnat i hästens hov. Han tänkte att han kanske hade kört onödigt fort på den dåliga vägen, men han hade bråttom att komma till London och ville bort från tristessen i huset där han bott i närheten av St. Albans för att se en match mellan två välkända boxare. Det hade varit en utmärkt match och ölen hade satsat en ansenlig summa pengar på vinnaren. Men både hans värds sällskap och den mat han undfägnades med hade varit en enda lång gäspning från början till slut. Visserligen var ölen inte särskilt lättroad och han ansåg många saker och en hel del människor vara, som han uttryckte det, urtråkiga. Det var en behaglig vårmorgon. Vilda blommor växte i mångfald bland gräset vid sidan av vägen. Det fanns gullvivor och häckarna och blåklockorna bildade en azurblå matta under träden i skogen. Ölen såg på medan hans lakej pillade bort den vassa stenen som hade fastnat i hoven. Han tog det mycket varsamt så att inte skon skulle lossna. Ölen såg belåtet på sitt spann. Hästarna var kolsvarta och passade perfekt ihop och han visste att de var de allra finaste i fyrspansklubben. För att sträcka på benen lite tog han en promenad i gräset utan att bry sig om att han smutsade ner sina blänkande stövlar som hade putsats med champagne enligt Bob Brummels föreskrifter. På ena sidan om honom fanns en hög tegelmur som omgärdade parken som ägdes av någon förnäm aristokrat. Tegelstenarna, som var smala och ursprungligen röda till färgen, hade ljusnat med tiden. Och muren var nu djupt rosa, något som avslöjade för ölen, som var expert på antikviteter, att den var elisabetansk. Vårsolen fick muren att se mycket vacker ut, och han ertappade sig just med att önska att muren som omgärdade Staverton House i Oxfordshire hade haft samma färg när plötsligt ett tungt föremål flög förbi honom på bara några centimeters avstånd. Det landade med en duns vid hans fötter och då han häpet tittade ner såg han att det var en läderväska som inte verkade allt för tung att bära men som utan tvekan skulle ha varit ett farligt vapen om den hade träffat honom. Han såg sig omkring för att försöka upptäcka varifrån den kommit och fick då syn på en kvinnlig gestalt som höll på att klättra över muren. Han fick se en mycket opassande skymt av ett par välformade ben innan dess ägarinna föll till marken med en vighet som höll henne kvar på fötterna istället för att hon, som han kunde ha väntat sig, skulle hamna på rygg. Hon hade klättrat ner med ansiktet mot muren, så det var inte förrän hon vände sig om som hon fick syn på ölen med väskan vid sina fötter. Det där var mycket oförsiktigt gjort av er, sa han kyligt. Om den där väskan hade träffat mig, kunde jag ha slagits medvetslös. Hur skulle jag kunna veta att det stod någon i närheten av det enda ställe där det var möjligt att klättra över muren, frågade hon. Hon gick emot honom medan hon talade och han såg att hon bar sin bahytt på armen och att hennes hår var gyllenblont med lite rött i. Då hon såg upp på honom var hennes ögon mycket stora. Och det fanns något okynnigt i dess lite sneda form. Hennes mungipor pekade en aning uppåt och gav henne ett omisskännligt odygdigt.